För några årtionden sedan haglade lovorden över norrbottningen Ingalill Enbom, lärare, författare och flitig föreläsare under namnet Optimistkonsulten. Men vad händer när just en optimistkonsult blir äldre och synen sviker? Det ska vi strax höra. Fast först backar vi till 1990-talets början när Ingalill Enbom av ett förlag uppmanades att skriva en bok utifrån det hon föreläste om och som byggde på Montessori-pedagogikens motto "Hjälp mig att hjälpa mig själv".
Ja, jag vet inte, men den slog ju ner som en bomb. 40 000 ex sålde vi på igång. Och sen fick de göra en ny, för den tog slut i alla bokhandlar. Just den här Våga leva tvärtom, den har väl aldrig passat så bra som nu, när vi alla måste leva tvärtom med corona och allt det här. Och sen Våga vara frisk. Så att just idag ringde jag till Forum bokförlag, men jag fick ju inte tag i någon, men de skulle återkomma. Och höra om de är intresserade av att köra lite nytryck på de här två böckerna. För de skulle verkligen behövas nu.
Och de andra böckerna heter?
Våga visa arbetsglädje. Det tyckte en del var en konstig titel. Men så här kan jag säga att jag har ju rest runt i hela Sverige och hela Europa och har kurser för människor i arbetslivet. Och nu har jag förstått. Så här är det i Sveriges arbetsliv. Det är väldigt sorgligt. Du får inte vara för duktig. Du får inte göra dig märkvärdig. Då har vi Jante. Vi tror att Jante är borta. Herregud, han frodas på varenda axel överallt. Men det intressanta med det här klagomålen kommer inte från cheferna. Utan när folk är så här ambitiösa och satsar lite extra, då tänker en del kollegor, måste jag också bli så där? Det gids de inte. Måste jag? Och jag pratade, när jag hade någon lärarkurs här, så var det en som berättade för mig, vet du, sa hon, när jag gick till min rektor och sa att åh, jag har så mycket jag skulle vilja göra och så här, men jag behöver ju lite mera resurser. Vad får hon till svar? Var inte så ambitiös. Och då blir jag mörkrädd. Ligger det här som en blöt filt över Sveriges arbetsliv? Var inte så ambitiös. Ta det lugnt. Det är ju hemskt.
Du har en synnedsättning. Kan du berätta?
Ja, oh ja, det har jag ju verkligen. Och jag började snubbla på trottoarer. Det här är ju en 10-12 år sedan. Ja, det var tre läkare som höll på att undersöka och fotografera ögonen och sådär. Men sen hade jag sån otur, så den läkare som jag fick prata med, han säger så här: ja, Ingalill, du är väldigt svårt sjuk. Ingen i hela Sverige kan hjälpa dig. Och du kommer att förlora din syn. För det första var det en lögn, för det fanns de som kunde hjälpa mig. Och då, ja, man tror ju vad läkaren säger. Så jag gick ju hem och trodde detta. Och såg sämre och sämre och sämre. Det var väl starren då som växte på, kan jag tro. Och till slut såg jag inte maten på tallriken eller någonting. Men nu har jag ju väldigt mycket civilkurage, kan jag säga. Inte så att jag skulle ringa hem till en läkare. Men då såg jag att den äldre läkaren hade pensionerat sig. Och hade föreläsningar. Då ringde jag till han. Och det här vill jag ge till tips till alla. Ge er inte. Då ringde jag upp den här pensionerade läkaren. Och så sa jag, nu måste du väl veta experter på näthinnor. För du vet, jag hade minus 21 i närsyntilt. Det är mycket. Och nu vet jag att när man blir närsynt, näthinnan, den blir tunnare och tunnare. Och därför sa de att vi kan inte gå in, och ramlar ögonen ihop, så vi kan inte göra någonting. Men då sa jag till den här läkaren, nu måste du väl veta experter på näthinnor. Då fick jag tre mejladresser. Men de skulle jag väl haft dag ett. Då tog jag ju kontakt med Akademiska i Uppsala. Fick på en gång svar, du är välkommen på en gång på undersökning. Och då så åkte vi ju dit då. Och när han hade undersökt mig så säger han så här, ja, jag föreslår operation. Då blev jag ju livrädd. För här hade de ju sagt att då skulle jag mista hela synen alltså. Och då säger jag till han, den här läkaren, men vad är det för risk med det? Ja, sa han, alla operationer har risker. Den här har ingen större risk än någon annan. Det trodde jag ju inte. Så då sa jag att han, kan jag få bli sövd? Då skrattade han och sa, det hinner jag inte, det här tar bara en kvart. Och du kommer inte att känna någonting. Det trodde jag ju inte heller naturligtvis. Jag kände ingenting. På en kvart satte jag mig upp. Plötsligt såg jag tavlor och människor och möbler och allt. Det var helt fantastiskt. Det ändrade ju hela mitt liv naturligtvis.
När var det här?
Det måste vara 10-12 år sedan, därför att ett av mina barnbarn som är 12 år nu, han låg i magen då. Och jag minns att jag sa, jag kommer aldrig att få se honom någon gång. Nu är han 12 år. Men alltså, jag tycker att det här, vi har ju alldeles för lite civilkurage i det här landet. Det är ju därför alla mina böcker heter Våga. Så att folk vågar inte ifrågasätta eller fråga eller... Ja, men jag vet inte, jag pratade med någon enhetschef här i Luleå när jag sa, det var någon läkare som jag sa, absolut, till den där läkaren går jag aldrig mera. Jag vill byta läkare. Och då säger han så här, tänk om alla skulle börja säga så. Hörru du, sa, du behöver inte vara rädd. Det är inte många gamla människor som skulle våga ifrågasätta och be att få byta läkare. Jag tror det kan vara lugnt. Det är ingen som gör det. För vi gör ju inte det. Man måste vara väldigt bestämd, men man måste vara vänlig. Börjar man att kritisera, börjar man att skälla, då är det kört. Och alla som blir bemötta väldigt illa, jag har nu någon vän som är så arg, hon tycker hon är så illa bemött på sjukvården och så. Men jag vill faktiskt påstå att det handlar nog om dig också. Som man ropar i skogen får man svar. Men många förstår inte det, utan de tror att nu ska jag säga ifrån och nu ska jag tala om. Vi har ingenting att vinna på det, ingenting. Du kan vara väldigt bestämd, för det är ju jag är väldigt bestämd. Men man får ju inte bli arg eller kritisera eller skälla på folk. Nästan alla mina föreläsningar och kurser har ju hamnat om kommunikation. Ibland på mina kurser så kommer folk, särskilt när vi skriver om våra liv, då säger jag hade inget val. Fel! Vi har alltid val. Två val har vi alltid. Nu finns det ju en del val som kanske får konsekvenser som jag inte vill ha. Men om jag tar konsekvenserna, då hade jag kunnat välja det där också faktiskt. Och så blev jag synskadad. Och då tog jag ett sammanträde med mig själv, som jag gör väldigt ofta. Jaha, Inga-Lill, vad är ju intressant. Vad har du för val nu då? Jag har ju egentligen två val. Antingen kan jag nu koncentrera mig på allt som jag inte kan. Jag kan inte köra bil, jag kan inte läsa böcker, jag kan inte. Det kan jag ju välja. Men jag kan också välja att bara koncentrera mig på allt jag kan. Det är ju en mardröm att vara författare och synskadad. Förut när jag fick idéer och tankar och så här, så gick jag och skrev ner. Så blev det föreläsningar, så blev det böcker. Nu, jag ser inte tangenterna på datorn. Jag kan inte skriva någonting på datorn. Men nu har jag ju samlat här under tiden, så nu har jag så tjockt i hjärnan så nu rinner det ut genom öronen snart. Jag får inte ut det på något sätt. Förut gick jag bara och skrev och så var det klart med det. Jag ger mig ju inte naturligtvis. Jag är ju vädur dessutom. Så nu när jag fick så mycket sämre syn så gick jag till en privatläkare. Ja, jag hoppades ju att han skulle... Jag har hört så mycket beröm om honom, att han är så duktig och så här. Så gick jag till honom, så undersökte han mig. Och sen när vi skulle prata så säger han det han ju absolut inte fick säga. Han börjar så här, tyvärr Inga-Lill, så går det inte att göra något mer inne i dina ögon. För nu har jag ju så tunna näthinnor och så där. Men, sa han, du har så mycket att ge fortfarande. Du ska inte kasta in handduken. Utan du behöver hjälpmedel. Det är det du behöver. Så han sa, du måste nu prata med syncentralen att du måste få hjälpmedel. Då kan du fortsätta med dina föreläsningar och med dina böcker. Så det är väl den kamp jag håller på med nu att hitta. För jag ser ju inte siffrorna på telefonen. Jag kan inte slå, jag kan ju inte ringa någonstans och säga dem, du får nu 7 val. Om du trycker 4, jag vet fan inte vad 4 är, jag ser ju inte siffrorna. Så då lägger jag bara på, det är ingen idé alltså. Men i den här iPhonen så behöver jag ha 1 tryck, jag slår på det. Sen kan jag bara säga, ring vars de nu ska ringa någonstans. Så här håller jag på hela dagarna. Hittar. Och det är väl det som är det bästa med mig, att jag hela tiden söker nya lösningar. Jag lägger mig aldrig under filter och gråter. Trots allt hemskt som händer mig både här och cancer har jag haft 2 gånger och struma. Men ibland när jag pratar med mina vänner om alla mina nu bekymmer, så då säger de så här, men hur klarar du det? Om det där vore jag skulle lägga mig under filter och bara gråta. Ja, blir det bättre då? Nej. Det blir värre.
Men vars kom den här optimisten ifrån, Inga-Lill?
Mamma var en fantastisk människa, även om hon och jag hade fruktansvärda konflikter när jag var tonåring. Men hon var ju redan död när jag kom på, men mamma, nu skulle jag vilja prata med dig. Alltså, och jag kan säga en artikel som håller på att skriva nu, som är så här, att vi människor är felkonstruerade. Vi vet inte hur det är att vara sjuk förrän vi har blivit sjuka själv. Vi vet inte hur det är att vara blind om vi inte har blivit blind. Vi vet inte hur det är att vara gammal förrän vi har blivit gammal. Nu skulle jag kunna prata med min mamma. Nu vet jag vad min mamma hade behövt när hon blev gammal. Men jag fattar inte det då. Då var man ju så uppfylld i sitt eget liv. Jag märker ju själv nu när jag är 83 år och synskadad, hur oerhört viktigt, bara att någon ringer och hör av sig och att de har tänkt på mig och undrar hur jag har det och så. Men jag menar, så här är ju hela livet alltså. Wow, tänker man. Och så, nej, det gick inte. Nu har det ju rättat upp sig genom att jag är som jag är. Men alltså, det har ju varit mörka dagar så här. Och då har jag tänkt ringa till Ronny och säga, Ronny, han och jag har ju varit på turné för många år sedan runt i Sverige så här. Och då ska jag ringa till Ronny och säga, Ronny, du brukar säga så här, jag vaknade i morse, så var den dagen förstörd. Precis så är det för mig nu. När jag vaknar och så kommer jag ihåg, fan, då känner jag att ja, då var den dagen borta. Det var inte någon idé att vakna. Så, ja, jag vet inte. Men,
och det var pessimistkonsulten?
Det är pessimistkonsulten, Ronny Eriksson i Piteå. Ja. Nu vågar man inte ringa till folk om de inte svarar. Vet man inte om de är sjuka eller död. Jag har ju alltid gått och dansat varje måndag förut, före corona. Då sa en av mina, jag älskar ju min färdtjänst alltså. Gud vad vi har trevligt och pratar om allting. Och då sa en av chaufförerna till mig då, det här var före corona. Jaha, Inga-Lill, och du går och dansar också. Jajamän, sa jag, varje måndag är jag och dansar. Men då sa jag, det är enda chansen att träffa en kar i min ålder. Det är ju tur att dansen finns. Och när han har burit upp alla väskor på min bro så säger han så här, Inga-Lill, om du vill kan du få en kram av mig också. Och så gav han mig en riktig bamsekram. Alltså, det är ju sånt jag lever på. Det finns sådana människor.
Avslutade Inga-Lill Enbom, som intervjuades i sitt hem i Gammelstad i Luleå av Eva-Marie Svensson på taltidningen Insyn. Vi ska tillägga att Inga-Lill Enboms synfel beror på mycket svår närsynthet som påverkat näthinnan, kombinerat med grå starr, och att hon fick nya linser insatta under den operation som nämndes. Och den som vill ta del av det som hon skrivit hittar 3 böcker av Enbom inlästa i talboksform.